Jag tänkte att jag skulle inleda den här predikan idag med en kort vits. För det ska tydligen vara ett bra sätt retoriskt sådär att fånga åhörarnas intresse och inleda på ämnet. Men det finns två bekymmer. Det ena är att jag har ju redan börjat prata om annat. Och det andra är att förra gången jag gav en ordvits i en predikan här i församlingen så var det nästan ingen som fattade. Och jag fick ta det igen och gå tillbaka och förklara tills poletten trillade ner till slut. Så jag tänkte att för att lyckas med detta, och det är förresten ingen särskilt rolig vits, den är gammal och nu har hört den innan, men för att lyckas så måste vi ge bakgrunden först. Det var tal om 10 Guds bud under helgen. Kommer ni ihåg det, konfirmander? Det nämndes. Och då är ju sammanhanget det, ni andra som kanske har konfirmerats en gång i tiden, förmodar jag att ni har koll på det här. Mose, som var ledaren för folket, han fick upp på Sinai berg och ta emot 10 budord från Gud som folket skulle hålla. Och det var sådana här bud, du ska inte mörda, du ska inte ljuga, du ska bara ha en Gud och så vidare. Och de var då inristade på 2 stentavlor. Och de bar Mose ner. Och nu kommer vitsen, nu har ni fått bakgrundsinformationen. Det var hårda bud, sa Mose när han tappade stentavlorna på foten. Hade ni hört det förut? Ja, det var ju väldigt vänligt av er att ni skrattade lite sådär artigt. Det var bra. Och de som inte fattade, ni kan ju skratta när den trillar ner helt enkelt. Hårda bud var det i alla fall. Ja, det är klart. Vissa av buden är inte så svåra. Att inte dräpa. De flesta av oss klarar av att hålla det budet en hel livstid. Att inte stjäla. Ja, många av oss klarar nog av det också. Men när det kommer till att inte ljuga, då blir det svårt. Skulle jag tro för de flesta av oss. Och att hålla vilodagen helig. Det är jag sämst på av alla som jobbar söndag in och söndag ut. Ja, visst. Hårda bud. Men dessa hårda bud, de blir, när vi kommer till Nya Testamentet, närmare bestämt till Bergspredikan, som en samling predikan av Jesus i Matteus evangeliet. Han predikar för många. Vid ett tillfälle då han plockar upp de här gamla buden och så skärper han dem. Så de här hårda buden, de blir istället omöjliga bud. Som vi tyckte att de var svåra innan, ska vi bara vänta till Jesus tagit itu med buden och skärpt dem, då blir det ännu värre. Då säger han till exempel det här budet, du ska inte dräpa, men jag säger er att du ska inte ens bli vred på din broder. Visst, dräpa kanske vi kan undvika, men att inte bli arg, vem klarar sig undan det? Du ska inte begå äktenskapsbrott, okej, men du ska inte ens se med begär. De svåra buden blir snudd på omöjliga. Och här kommer vi in i texten när Jesus håller på att skärpa de här buden. Och ni kan följa med om ni vill, Matteus kapitel 5 från vers 38. Det kommer upp på väggen här också. Då är det Jesus som talar. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med 1 mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Hårda, kanske rent av omöjliga bud. Värj dig inte mot det onda. Svårt nog. Älska dina fiender. Är det görbart? Och så det som jag finner stört omöjligt. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Jag brukar alltid försöka predika till alla. Vissa kanske tar till sig budskapet mer än andra och så här. Det kanske är lite riktigt. Men försök inkludera andra. Men jag tänker inte göra det idag. Den här predikan är bara för den som känner, liksom jag, att det här är ett omöjligt bud. Så du som tänker att det där har jag redan klarat av. Det budet håller jag redan. Jag är redan fullkomlig, jag är redan perfekt. Du kan väl gå ut och börja dricka kaffe eller något så länge. Det är ingen som reser på sig. Ska jag tolka det som att vi alla känner av vår ofullkomlighet? Ni får rätta mig om jag har fel. Vi tänker så. Det kanske helt enkelt handlar om att du känner dig som en människa. För det är någonting djupt mänskligt att se sina brister, att känna sin ofullkomlighet, att veta om sin synd och sina misslyckanden. Kanske är det så att den som menar sig vara fullkomlig faktiskt inte är felfri, utan kanske snarare blind. Blind för sina egna brister. Så vad gör vi av det här budet? Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Om det är omöjligt, är det då ens någon idé att försöka? Är det inte dömt att misslyckas redan på förhand? Jag tänker mig att man kan välja tre vägar här. De två första är inte att rekommendera och den tredje är den som jag tror är den bästa vägen. Det första sättet är att helt enkelt ge upp. Redan innan man börjat. Det är ju ändå ingen idé, tänker man. Man struntar i budet. Alternativt så sänker man kraven. Det andra sättet är att man blundar och intalar sig själv att man faktiskt har lyckats. Då hamnar man förmodligen i någon slags präktighet och hyckleri. Inte att rekommendera. Den tredje vägen som jag tror är en möjlig väg framåt, det är att man faktiskt försöker ta det här budet på allvar. Försöker leva upp till det. Att man strävar. Samtidigt som man är öppen med att jag har inte lyckats än. Jag är inte färdig. Man ser budet snarare som en riktning, som ett mål. Och så försöker man ta sig närmare det målet. Tänk att jag ska till Ljungby. Det blir ditåt, va? Och så tar jag ett steg i riktning mot Ljungby. Och jag ser det steget som ett misslyckande. För jag är fortfarande inte i Ljungby. Jag har inte nått målet. Varje steg jag tar är ett misslyckande, för jag är inte framme. Det är ett sätt att se på det. Ett annat, mer konstruktivt sätt tror jag att se på saken. Det är att säga att varje steg för mig närmare målet. Visst, jag är inte framme än. Men jag har riktningen klar. Jag är på väg. Så också med det här budet. Så jag tror att vi behöver behålla budet, behålla standarden. Inte strunta i det eller sänka standarden. Ni vet, om man Får man F på ett prov, det är F som är det lägsta betyget, va? Inte gör man då så att man sänker kunskapskraven så att det plötsligt blir ett A. Vad skulle det A:et vara värt? Nej, vi strävar fortsatt. Vi måste hålla kvar standarden och det budet. Men vi behöver också vara öppna med våra misslyckanden. Inte berätta allt för alla, men att man misslyckas. Att man inte ger sken av att jag är perfekt. Jag kan det här. Så behöver vi lägga av, om vi har det, en dömande attityd gentemot andra människor. Vi kan inte döma oss själva efter en annan måttstock än andra. Ställa högre krav på andra än oss själva. Vi behöver vara tillåtande för varandra, precis som för oss själva. Vi kom att prata efter en gudstjänst vid något tillfälle här i somras vid kyrkfikat om präktighet. Det här att ni kanske har hört det och ni kanske har tänkt det själva eller erfarit det, att det kan bli så präktigt i kyrkan att vi kristna uppfattas som präktiga. Jag har själv svårt att se det, för man ser ju mest sin egen brist. Men kanske är det så. Och jag tror att ett sätt, och det är inte hela svaret, men ett sätt att undvika det, där vill vi ju inte hamna, för så är det ju inte. Det är just det där att lägga av den där dömande attityden mot andra och vara öppen med att jag är inte bättre. Jag försöker, men jag är inte framme. Jag har inte nått målet än. Och att vi då inte heller misstolkar denna strävan som någon slags präktighet. Det är okej att ta det här budet på allvar, att söka fullkomlighet, även om man inte är framme där än, medan vi fortfarande är bristfälliga. Vi kanske skulle kalla oss för anonyma lärjungar. Ni vet, anonyma alkoholister. Det är en rörelse som hjälper inte bara alkoholister utan olika typer av missbruk. Som alkoholist så kallar man sig, när man är botad, för nykter alkoholist. Fortfarande alkoholist, men nykter. Något liknande skulle jag vilja se om oss som lärjungar. Vi är inte färdiga. Vi är inte perfekta, fullkomliga än. Men vi är på väg. Vi är på väg. Så om vi då ska ta det här budet på allvar och sträva mot denna fullkomlighet. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Vad innebär det? Måste jag söka perfektion för att bli en kristen? För att leva som en kristen? Förlängningen av en sådan tankegång, den ser vi. Då kommer de här tankarna: jag duger inte för att kalla mig kristen. Och så räknar man upp sak efter sak som man tycker att jag duger inte. Bort med den tanken, så är det inte. Tvärtom, om det är någon som vänder sig till misslyckade människor, till bristfälliga och trasiga människor, till de som lever i synd och bristfällighet, alltså är det Jesus. Han om någon. Och jag tänker att det är hela grejen med Jesus. Det handlar inte om att du ska bli perfekt så att du kanske kan sträcka dig upp till Gud och nå honom. Tvärtom. Gud sträcker sig ner till dig i din bristfällighet. Jesus sträcker ut sina armar och säger: kom till mig. Om det inte vore så vore det kört för oss alla. Men just så är det. Han tar emot oss i vår bristfällighet. Du behöver inte vara perfekt, för Gud är redan fullkomlig. Och just därför så finns denna inbjudan att vara fullkomliga så som er fader. Inte som ett krav, inte som en förutsättning för frälsning, för att vara kristen, utan som en inbjudan till den som smakat Guds godhet. Till den som redan har kommit nära och blivit mottagen. Inte ett krav, utan en möjlighet. Utifrån den längtan man bär på. Då är det ett sätt att återspegla Guds fullkomlighet. Vi blir Guds lika. Vi är som Gud. Och det är ett tema som går igen genom Bibeln som en röd tråd. Redan precis på Bibelns första sida så står det att människan skapades till Guds avbild. Och man får budet att ni ska vara heliga till jag, Herren er Gud, är helig. Det berättas att vi förvandlas än mer till hans avbild. Att vi blir Guds efterliknare. Att vi ska vara det. Att vi kommer att bli lika honom och så vidare. Likheten med Gud finns där som ett tema. Alltså, var fullkomliga. Bli så som er fader. Efterlikna Gud. Motiverat av längtan. Därför att man smakat hans godhet och vill ge den vidare. Kanske är det fortfarande ett ouppnåeligt mål, men det är en god strävan. Så vad är det då att vara fullkomlig som vår far i himlen? Det handlar inte om perfektion. Det handlar inte om att vara felfri, om att göra rätt och följa alla bud till punkt och pricka. Det är inte det handlar om. Att vara fullkomlig så som Gud, det handlar om att visa stor medmänsklig godhet mot alla människor. Jesus lyfte upp det här budet, öga för öga och tand för tand. Och när han gör det så ska vi förstå att det här handlar inte om hämnd. Det är inget bud som säger att det är fritt fram och hämnas. Det här handlar om rättsskipning på Gamla testamentets tid. Och det är mer specifikt om ersättning vid skada. Det handlar inte om hämnd. Men Jesus han visar på ett alternativ till att kräva ut den där rätten som man har om någon har gjort orätt mot en. Att kräva ut sin ersättning för en skada eller rent av hämnd. Och det alternativet är att man står ut med en oförrätt. Man står ut med att ha blivit behandlad illa. Det kan vara nog så svårt. Men dessutom att man också visar godhet tillbaka. Ja, så du vill ha min skjorta. Då är ju den väntade responsen att den får du inte, för den är min och jag tänker strida för den. Nej, men visst, du får min skjorta. Här har du min rock också, så får du den. Min mantel. Alltså, du vill att jag tjänar dig under en mils vandring. Vet du vad? Jag går 2 mil med dig. Det man gör det är att man ger en oväntad generositet som svar på elakhet egentligen och illvilja. När det väntade är hämnd, eller i alla fall att man kräver ut sin rätt, så avstår man det och istället ger godhet. Varför då? Jo, för att det är det fullkomliga. För att det är så som Gud gör. Ni vet att Gud är god mot oss. Det är omvittnat genom Bibeln och genom historien. Antagligen också i ditt liv. Gud är god mot oss. Men inte för att du är god mot honom. Utan han är god mot oss trots att vi inte är goda mot honom. Eller mot varandra. Paulus är inne på det här när han skriver i Romarbrevet. Löna inte ont med ont. Det är ju det handlar om, va? Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära. Alltså, hämnas inte. Utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det så skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Det låter ju märkligt, men om det är Guds sak att hämnas, då kan väl vi släppa det och låta honom sköta det hur han vill. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Visa den där oväntade godheten. Och så avslutar han, låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Därför att vi är inte kallade till att möta ont med ont, för ondskan tillkommer inte oss. Vi är kallade att visa godhet. Och godhet är mycket starkare än ondskan. Och kärleken övervinner hatet. Så vill du sträva mot fullkomlighet, försök då att avstå från din rättighet ibland. Det du tycker du har rätt till och kanske faktiskt har rätt till. Bemöt illvilja och andra människors ondska med godhet. Och försök att visa en oväntat stor generositet. Och tycker du också att det där är omöjligt, så kanske du kan finna en liten motivation i att så, just så är det Gud gör med oss. Och då får du också återspegla Faderns fullkomlighet. Nästa bud Jesus tar upp det att han säger att ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Och det är ett av de absolut viktigaste buden, att älska sin nästa. Det återkommer och Jesus lyfter upp det som svar på en direkt fråga, vilket är det viktigaste budet? Jo, men detta är ett av de absolut viktigaste, att älska din nästa. Att hata sin fiende står väl knappast som en uppmaning och ett bud. Men det ligger ju rätt nära till hand, så rätt naturligt för oss att vi gör så. Men Jesus säger att ni kan istället älska era fiender. Återigen det där oväntade. Om vi älskar den som älskar oss tillbaka. Och om vi hälsar vänligt bara på dem som vi vet kommer att hälsa vänligt tillbaka på oss. Då gör vi inget märkvärdigt. Och saken är den att med Jesus och hans hjälp så kan vi göra märkvärdiga saker. Vi kan göra mycket mer än det där. För inte är det väl så att vi älskar andra för att bli älskade tillbaka. Att vi visar oss vänliga för att själva bli bemötta med vänlighet. Det är ju bara själviskt, åtminstone delvis. Kärlekens och vänlighetens fokus ska ju inte vara mig själv utan dig, den andra människan, den man möter. Så älska era fiender, då gör vi som Gud, säger Jesus. Och han berättar att han låter sin sol gå upp över onda och goda och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Solen förstår vi som någonting gott och regnet förstår vi som någonting gott. Missta er inte på den punkten. Jag vet inte om ni upplevde det som gott när det regnade på vägen hit i kyrkan, men så är det. Och liksom regnet faller överallt, når alla, och solen strålar, når alla. Så är det med Guds godhet också. Den fullkomligt vräker ner över jordens människor. Gud gör inte skillnad på människor. Han säger inte att där är en god människa, där är en ond människa. Den goda får min välsignelse, den onda får inte se min godhet. Han gör inte så. Godheten ger han ut fullkomligt till var och en. Gud gör inte skillnad på människor. Och då är den stora frågan, varför gör vi det? Vill du sträva mot fullkomlighet, låt då din godhet räcka till varje människa du möter. Försök att inte göra skillnad på människor, utan att älska till och med din fiende eller de som inte visar kärlek tillbaka. Följer vi dessa bud av Jesus så liknar vi vår himmelske fader, vår fullkomlige fader. Vi byter hämnd mot oväntad generositet och vi begränsar inte kärleken utan älskar till och med våra fiender. Var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Kanske ett ouppnåeligt mål, ett omöjligt bud att hålla, men likväl en god strävan. Motiverat av längtan att efterlikna Gud själv. Det handlar inte om att vi blir mer perfekta, mer felfria, utan om att vi blir mer kärleksfulla, mer goda. För det är Guds väsen. Ta med dig det som en utmaning från predikan idag. Att försök att visa oväntat stor godhet och generositet. Och gör inte skillnad på människor, utan visa till och med din ovän kärlek. Vi ber. Tack Jesus för att du ger dessa bud, även om vi kan tycka att de är stört omöjliga att följa. För de visar på din fullkomlighet och på din godhet, vem du är. Och vi ber om nåden att kunna ändå följa och sträva mot dessa bud. Att söka den fullkomlighet som visar godhet och kärlek vitt och brett. Låt vår godhet, låt vår kärlek få växa allt eftersom vi också tar emot detsamma från dig. Amen.